Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Jag vill göra en varning för elräkningar framöver. För att reglerkraft är ju något som börjar prissättas nu. Det kallas olika saker, frequency, containment, reserve och olika sådana tjänster. Det är för att hålla frekvenser på 50 hertz.
I want to say something though. Du, förkyld,
ja.
Låter mer chang without being without having a cold. You sound more like you now. Somehow, it's fitting your character.
Jaha.
You should always be having a cold.
Ja, men jag har så stor ljudenäsa så en förkylning på mig är 3 gånger värre än på en vanlig person. Det är så mycket mer snor som får plats där.
So you have Jew cold.
Yes, man, the next step after man cold. När förbrukningen av el blir större än produktionen, då går generatorerna långsammare, kärnkraftverk och vattenkraft och allting. Det är som en bilmotor, du åker i en uppförsbacke. Om du inte ger mer gas så kommer det börja snurra långsammare och långsammare till det slut stannar. Och så när frekvensen sjunker lite grann på elnätet, då visar det att vi har inte tillräcklig produktion. Och då finns det olika stödtjänster som Svenska Kraftnät köper upp, och det är sådana här reservkraft, det är gasturbiner och det är oljekraftverket i Karlshamn och allt vad fan det är. Så att man får upp frekvensen på rätt läge. Och den priset, så finns det prislapp på kilowattimme när man köper upp den här. Det kallas MFRR, manuell F. Ja, jag vet inte fan vad det är, men skitsamma. Priset på de kilowattimmarna ligger på 50 spänn kilowattimmen. På de här för att få upp frekvensen. Det är alltså... Vad det säger är att vi har brist på reglerkraft. Vilket gör att vanlig elpriset också har väldigt stor risk att sticka. Nu har vi runt 0 grader i Sverige. Vänta om det blir minus 20. Förmodligen så har vi inte reglerkraft som ens klarar av att hålla hela elnätet i drift. Och då snackar vi roterande frånkoppling.
But how likely is that to happen?
Ja... Hade du frågat mig för 2 månader sedan hade jag sagt att risken är kanske 10-15%. Nu skulle jag säga att vi är över kanske 30% risk. Den har ökat rätt bra. Det är det du ser i priset. Det sista som händer innan strömmen går, det är att elen blir jävulst dyr. Och reglerkraft på 50 kronor kilowatt, alltså det är 5000 euro per megawattimme. Det är som man liksom redovisade. Det har aldrig, alltså det är 50 gånger mer än vad det ska kosta.
But if we reach that situation, don't you think that maybe we will import electricity?
Ja, och det var bra att du tog upp det, därför att vi har importerat mycket från Norge. Och det finns en regel som säger i EU att alltså vi har ju Svenska Kraftnät som är liksom systemägare av elnätet. finns en EU-regel som säger att 70% av kapaciteten ska vara släppt för marknaden. Men det har man inte i Sverige. Man har sänkt den siffran för att man kan inte få stabilitet annars. Vilket har gjort att det har missgynnat Norge. Nu är det lite halvkomplicerat att förklara allt, men elpriserna i södra Norge har gått upp på grund av att Sverige har fuckat ur med investeringar i elnätet. Så nu har norrmännen lackat på Sverige och strypt exporten till Sverige bara för att sänka priserna lokalt, vilket gör att priserna blir ännu högre i Sverige och det blir ännu mer instabilt i Sverige.
Men är det helt strypt nu?
Det är inte helt, men de har minskat rätt rejält exporten från Norge till Sverige. Och anledningen till mycket av det här beror på att man stängde kärnkraften på svensk sida. Så vi har tappat en massa svängmassa. Och svängmassa stabiliserar elnätet. Det är som svänghjulet i en motor. Och det gör också att vi kan inte... Det minskar mängden el som vi kan hämta från Norrland ner till södra Sverige. Så det kvittar hur mycket vindkraft du bygger i Norrland. Du kan inte använda den elen i södra Sverige ändå. För du behöver svängmassa nere och då skulle du behöva kärnkraften. Så det finns en symbios här. Vindkraft behöver kärnkraft eller annan reglerbar stabil kraft med svängmassa för att den ska kunna utnyttjas maximalt. Så har vi hamnat i den här väldigt delikata situationen. Vi har en massa vindkraftverk men vi kan inte utnyttja dem fullt ut alls.
Can we say that we have Miljöpartiet to blame for this?
Väldigt mycket. Men inte enbart för att så här, Ygeman har ju varit liksom en minister som har haft...
Blow your nose.
Ja, men jag kommer få göra detta i... Jag kommer bli så Slavoj Žižek i det här poddavsnittet. Men, jag menar, Ygeman har ju haft detta som minister. Och de här varningarna har funnits sedan över 10 år tillbaka. 15 år har man varnat för detta. Redan när de första vindkraftverken började bygga det så konstaterar folk att vänta, de här bidrar inte med svängmassa. Så ju mer vindkraft du bygger ut, ju mer instabilt blir elnätet.
But I mean, like, this is in a way one of our problems or democracy, because like everyone thinks so short term.
Yes.
They just want to, like, you know, att klara typ 2-4 år until the next election. And that's all they think about. Nobody really thinks long term.
Men det är för att de också sitter i 4 år.
Yeah, but
så de första 2 åren så tänker de så här, kanske långsiktigt. Men så fort när de ska fortsätta efter 2 år så måste de bara tänka, shit, det är val snart igen. Vi måste jobba för att sitta kvar. Och så blir det. Alltså om jag ska ta dem i någon slags försvar, det är så det blir.
Det är så incitamentstrukturen är upplagd. Det är som ett företag behöver profit. Ett politiskt parti behöver röster. Så ja, rösterna blir viktigare än att faktiskt våga genomföra saker för Sverige. För att, alltså, att ändra ett land och att dra in politik som verkligen skakar om saker, det krävs balls.
Mm.
Och det krävs ihärdighet, och oftast från början så kommer folk inte se att de här politiska ändringarna har lett till någonting. Folk kommer bli oroliga. Då behövs det någon ledarskapsfigur som kan få folk att få lite tålamod, att få lite tillit.
Det behövs en diktator.
Jag skulle precis säga det. Vi behöver en diktator.
Men vet du...
ja, men vadå? Någon som sitter
längre. Nej, men jag gillar inte demokrati så mycket heller längre.
Alltså, så här. Ja, men Omar, du kan skratta åt det. Men en politiker som har 4 år och sen väljs ut. Han vill inte göra någonting som kanske du får cred för om 10-15 år. Då är det din politiska motståndare eller någon helt annan som kommer stå och ta credden när den nya kärnkraften kraftverket är byggt och elpriserna sjunker.
Vänta nu.
Men en diktator eller en kung är nästan bättre exempel. Kungen förvaltar landet eftersom han äger landet. Och hans barn ska ärva landet. Då tänker du 100 år framåt med landet, med investeringar och hålla efter det.
Ja,
om det är en demokratisk kung då.
Vadå demokratisk kung? En kung är en kung, du kan inte ha demokrati.
Jo, men det kan ju vara en tyrann också. Det kan ju bli en... Han kan ju bara rensa folk han inte gillar. Och...
Ja, det är ju det Miljöpartiet gör nu.
You remind me of a Syrian friend that I have when we first came here to Sweden, and he was like, we're trying to look into the political landscape in Sweden and stuff. Then he just looked at me and said, why so many political parties? It's enough with one.
Nej, men vänta,
they will fill the same function.
Ja, men jag skulle precis säga det. Förr hade vi bara ett parti.
Ja.
ni hade Socialdemokraterna. På så sätt, det är ju det du vill ha, fast det ska vara ditt parti, Chang. Som
jag skiter i vilket parti där.
Jo. No, imagine if it was Social Democrats, the only party in Sweden.
Alltså, de håller på,
fast när sossarna hade majoriteten, då var de som SD är idag. Det var samma parti.
Ja, okej, för sig. Men var under 50 års tid då de typ, vet du, sossarna behövde oroa, deras största oro var, kommer vi få 49% eller 51%?
Ja.
Det var det de gick och oroade sig för.
Det är sant. Men jag såg någon tabell på Twitter, jag har inte källgranskat det. Men det var någon tabell på hur mycket extra man får i plånboken per år utifrån vilket parti som skulle dominera riksdagen, som att få igenom sina förslag.
Okay.
Alltså, den största skillnaden, det var någon skatt där det var så här, du, om det här partiet får igenom alla sina förslag så får du 1300 kronor mer per år. Det betyder att vi har ingen höger i det här landet. Det är exakt vad den tabellen säger. Det finns ingen skattesänkarhöger som sitter i riksdagen i Sverige.
Nej.
Så rent effektivt så har vi ju en kung i Sverige redan. En snäll kung som låter oss rösta var fjärde år.
Vem har vi i Sverige?
Det är det här så här heffa klumpen av sju partier eller vad vi har i riksdagen.
Klägget.
Där alla måste vara bästisar med varandra för att ha någon chans att få igenom något jävla unket förslag så att de kan brösta upp sig för sina väljare och kolla, vi stod upp för det här eller vi stod upp för det där. Och det är alltid symbolfrågor anyway. Så det klägget är kungen i det här landet, för ingenting förändras.
Yeah, but at the same time, like maybe the questions that are most important for the people in the country right now are not necessarily directly economical questions.
Jo, det är klart.
Sjukvården, first one, lag och ordning, second, migration and integration, third. These things, they are not necessarily, I wouldn't say they are necessarily motivated by direct economical consequences. Maybe a fear of that, but I don't think that it's motivated necessarily by, okay, actually now I want to have 1,000 more a month in my wallet. Not really. This is not what's motivating people now.
Nu pratar du som någon slags medelklassperspektiv här.
No, I'm saying, but what questions actually that väljare prioriterar just nu? They are not really, it's not unemployment for example.
Ja, ekonomin börjar, alltså du får ju se, vi har ju en inflation som är dold.
Ja.
Världens högsta priser på
this
diesel.
This would be a problem.
Det är inget problem om du tar tunnelbanan inne i stan, då skiter du i dieselpriserna. Men det räcker att du åker en halvtimme ut från stan, du bor i Bålsta, så har du genast en radikalt förändrad månadsekonomi om du pendlar till jobb eller vad du gör.
Jag har aldrig fått en nota på 1,000 spänn när jag har fulltankat min bil. Det är första gången det händer.
Ja.
Är det sant?
Ja. Det är mycket cash.
Sen ska du tänka på att man blandar i 10% etanol, vilket gör att den drar mer också. Du har sämre kvalitet på bränslet och betalar mer.
Okay, but let's look at the bright side. Miljöpartiet out of the government. I mean, let's take the small wins. Nah. Come on, give me something. The small wins.
Nej. Det där är bara politisk teater för att säkra fler röster val 2022.
Ingen
vill vara ansvarig för den skit som kommer ske från och med idag med allt kaos i riksdagen fram till valet.
Så Socialdemokraterna looks like they are helt okej.
Sossarna kan skylla på borgarna för att de tvingas regera på borgarnas budget. Så det blir ett blame game där alla skyller på alla.
Jag tror att MP har listat ut att de inte kommer vara kvar. Så då lämnar de med stil.
Mm-hmm. Well, I think they want to leave so that they basically they look as if they are some opposition, they have principles, they're standing up for something and so on. Because otherwise, imagine if they were still in government and de regerar med på Moderaternas budget. Their voters will be like, what the fuck are you doing?
Men jag måste bara få veta, alltså det är så mycket här som är galet och jag fattar att folk på gatan. Jag är en av dem som inte riktigt fattar vad det är som händer i Sverige. Vi är en bananrepublik just nu.
Ja.
Vad menar du med det, Mustafa?
Nej, men alltså, och resten av det, så här, det intressanta är inte att prata med andra svenskar om det som sker nu. Det intressanta är att se hur utlandet, de ställer frågor och resonerar verkligen så här, de bara, vad håller ni på med?
Ja, men vem styr landet?
Jo, men ta det här som händer nu, den här historiska dagen i Var det torsdags?
Superonsdag.
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 Så den kommer gå till historien. Så...
I like that they want to back at it superonsdag. Okay.
Så vi väljer vår första kvinnliga statsminister.
Bo.
Och några timmar senare så röstar man fram en högerbudget. Mm. Och Centern lägger ner sina röster, eller nej, de röstar på sin egen budget.
Ja, och trycker gult för övriga förslag, vilket gör att det släpper fram den borgerliga budgeten. Det är SD har varit med att bestämma.
Och Märta Stenevi, som applåderade den kvinnliga statsministern några timmar tidigare, avsätter den kvinnliga statsministern.
Patriarkat at work in mysterious
hon
ways.
Är, alltså Märta Stenevi är vår jämställdhetsminister.
Ja, men så här funkar kvinnor. Kvinnor kan inte vara politiker eller ha makt. De knivar varandra. Du hade jämställdhetsmyndigheten eller vad den hette. Det var ju arbetsmiljöproblem. I hälften upp sig. Det var ju bara kvinnor som jobbade där. Och de ska administrera varandra. Alla hade mådde jättepsykiskt dåligt. De hade jätteproblem där. Det var en artikel om det.
Så funkar kvinnor.
Ja, men jag skojar inte. De är riktiga jävla as mot varandra. Och
alltså, jag måste
varandra
ändå säga att du har fan en poäng. Det är jävla jobbigt att säga dem. För att jag såg kvällen innan. Jag såg Stenevi stå bredvid Magdalena Andersson i Aktuellt. De var nästan fastlimmade. Och de var så himla glada. För att så här, hon låtsades vara hennes bästa vän.
Ja, men
och det var jättepinsamt. Hon fick inte en enda fråga. And she tried to talk one time.
Det var därför hon
avsatte henne. They interrupted her. They interrupted her and they talked to Magdalena Andersson. They didn't want to hear something. Ja.
Det är därför hon blev så arg. Så hon avsatte henne. Men då måste jag tänka så här. Om vi går tillbaka till Magdalena Andersson här. Som för övrigt... Idas pappa sa idag att hon är den bästa statsministern Sverige haft någonsin, för ingen sköts under hennes tid. Vi har inte haft några dödsskjutningar.
Och vi fick en borgerlig budget och vi fick Miljöpartiet ur regeringen på 7,5 timme.
Men
ja, det var inte så dåligt.
Hur stor är chansen att Magdalena Andersson inte visste utgången? Att hon skulle bli...
0,00%.
Nej, men allvarligt, hon är fan smart. Hon är bildad, hon är en smart person. Hon måste ha vetat...
But she says Miljöpartiet did not tell her.
Jag tror inte på det där.
Well, I don't
på riktigt, alltså, hon och Stenevi och Miljöpartiet, de sitter i fucking regeringen tillsammans. Har de inte talat om för henne att jo, vi kommer ju att släppa fram det som statsminister, men vi kommer dra oss ur regeringen... De visste väl att Centerpartiet skulle rösta på sin egen budget. Det har de ju sagt hela tiden.
Om det.
Kom igen, Magdalena visste det här.
Ja, jag säger det, hon visste det.
Plus att hon sa ju att hon kommer regera ändå, sa hon först.
Ja, det är sant. Hon var tydlig med att det hon kommer göra. But Viktor Bartkon, he had actually an interesting speculation. He said that Miljöpartiet did not want to be open with their intention because... Centerpartiet would then be motivated because they want to get rid of Miljöpartiet. They would be motivated to vote for Moderaternas budget då. I think this is it's an interesting speculation. It's possible. If you know that basically everybody's motivated to get rid of you, maybe you shouldn't say that you can be...
Varför blir Centern bli av med Miljöpartiet?
Va? Centerpartiet hatar Miljöpartiet.
Därför att Centerpartiet vill vara det nya Miljöpartiet. De slåss ju om samma väljare. Ja, det är ju unga tjejer med blått hår och näsring.
Eller rött hår.
But that's the thing. I think actually if you think about it, it's also better for Socialdemokraterna.
Ja, Socialdemokrater... de vill inte ha med dem heller
att göra. Exakt. The thing is, if I knew, I would sacrifice my budget to get rid of Miljöpartiet. If I knew that if the other budget would go through and basically I would make that sacrifice and I would get rid of Miljöpartiet, I would have free hands, I would take that sacrifice.
Sen vill jag bara spinna vidare på en grej. Alltså, du vet det här med att projicera. Man har lättare för att se sina egna tillkortakommanden hos andra än hos sig själv. Jag gör det hela tiden, jag är liksom medveten om det. Men Miljöpartiet har ju under 10 års tid pratat om risken för att urholka demokratin. Om att våra institutioner, vi måste ha tillit till dem, bla bla bla. Miljöpartiet har ju sagt, de har varnat liksom för det här 30-talssnacket nu 10 år. Talmannen gick ut och sa att det de håller på med nu, det är att urholka demokratin. Mm. Alltså folk orkar ju inte. Vad håller ni på med? Det är dagisnivå där i riksdagen. Och där, så ja, Miljöpartiet, det är fan det oseriösaste partiet vi har haft i den här riksdagen någonsin. Och jag hoppas att folk inser nu att de kan inte vara kvar. De kan inte vara kvar.
Om svenska väljare inte röstar ut Liberalerna och Miljöpartiet i november 2022, då kommer jag folkbokföra mig själv på Caymanöarna. Och så kommer jag ta all verksamhet jag har i landet, kommer jag flytta till det skalbolaget. Och så kommer jag skaffa en privat sjukförsäkring av något slag.
Problemet är att du blir beskattad i Sverige så länge du lever här, eller anses ha en anknytning till Sverige.
Nej, men om jag flyger ut en gång var tredje månad, va?
Nej, hjälp inte.
Gör det inte? Nej.
Det du ska göra är att du ska...
Det var fan lättare att fly i Iran.
Ja.
Vad fan är det här?
En av dem som har gjort de här reglerna så jävla hårda är just Magdalena Andersson. Du är, alltså, även om du flyttar till typ Portugal så måste du ha bott där mer än 4 år innan svenska Skatteverket. Alltså, du kan bo i Portugal, ta med hela familjen. Du jobbar där, du betalar skatt i Portugal, allting. Du har ingenting med Sverige att göra. Men så är du där 2 år, sen kommer du tillbaka till Sverige eller någonting. Då kräver de dig på pengar för skatt de 2 åren du var i Portugal. Va?
Alltså bara du är på besök eller semester eller vadå?
Nej, men jag kände folk utlandssvenska och de har sagt att du måste sälja allt i Sverige. Du måste klippa alla jävla band med Sverige och det måste gå en viss tid. Och det får gå ett antal år. För de är svenska myndigheter, Skatteverket är värst i världen på det där. Att jaga pengar, även om du åker utomlands.
Det låter som en sekt.
Ja. Alltså det här är skatteversionens scientologikyrka. De släpper det aldrig.
Nej.
De bara, ej, vi såg.
Jag förklarar, det var en kille, det var det i Kroatien som berättade för mig hur det funkar. Så han har flyttat utomlands. Han bor i Portugal eller Spanien eller fan det. Så ta Fredrik Wester. Han bor där i
Barcelona,
ja,
eller Spanien.
Och det har bott flera år. Mm. Ändå betalar han skatt i Sverige.
Ja, han.
De har gjort en jämkning mellan svensk och spansk skattemyndighet. Så en del skatt betalas i Sverige och en del i Spanien. Mm. De anser fortfarande ha rätt i hans pengar trots att han är bara i Sverige någon gång ibland. Och...
Men är det därför Ingvar Kamprad, nu är han död, men hela hans familj bor ju på någon skatteparadis ställe. Och, ja, vad heter hon? Hon som åkte skidor.
Kalla, nej.
Innan henne, hon är lite så mulliga tjejen. Hon var också,
det där ska du inte ha sagt.
Hon var också i någon så här skatteparadis typ Frankrike någonstans där.
Liechtenstein.
Ja, exakt.
Men det jag tänkte, det är kul att du tar, för Leif Östling har ju startat en ny så det här, vad var det, någon kommission eller något utreda?
Just det, kommission mot skattenytta.
Vad får vi för pengarna?
Ja. Vad fan får jag för pengarna? Och
jag läste en artikel i ETC där de spydde galla över honom.
Han måste komma hit.
Leif Östling, ja. Ja. Men det var ledare i ETC där de sågade honom något så in i helvete. Hur han har mage att han ska leda det här, och vi vet ju vilka intressen, och han som har tjänat så mycket pengar och allting. Och det slog mig, men era jävla luffare, alltså de ETC. Skillnaden på Östling och folket på ETC, det är ju att Östling gör värd något. Det är ju inte de på ETC, de skapar ju inget av värde. Så det är så drivet av avundsjuka. Östling har ju varit jävligt duktig företagsledare. En av Sveriges bästa.
Yep.
Alltså det är odiskutabelt. Det är klart att han har ett tankesätt. Han har ju tagit risker i sitt liv. Jobbat stenhårt, kämpat liksom i decennier. Och byggt upp, driva upp Scania, effektivisera och höja kvaliteten och allt det här. Och så sitter jävla osluten idiotjävel på ETC och skriver ledare om hur hemsk Östling är.
Det är jävligt lätt när du inte tjänat en enda krona i ditt liv.
Ja, nej,
på någon verksamhet som inte innebär att du sitter och bara gläfsar i dig en massa pressstöd. Och
ja, alltså de är bidragshunger så det skriker ETC. Det hade inte varit för människor som Östling som skapar skatteintäkter, så skulle horungar där på ETC, de hade fått äta gräs och stå på alla 4 och beta i dikerna. Ja, men de äger inte skiten i sitt eget asle. De äger Östling. Det är han som har betalt skatten. Så de kan överleva. Och så ska de sitta och vara kaxiga och kalla honom för fula saker.
Men now that you put deras, it like that.
Det är bara deras publik som bryr sig om det.
Has anyone heard anything from Annika Strandhäll after the fiasco of Wednesday? She wrote this article like, was about Vänsterpartiet or what? Like, ska de stoppa Sveriges första kvinnliga statsminister? And now it was like, it's Miljöpartiet.
Varför är ingen som säger till Miljöpartiet så här, hur kan ni stoppa Sveriges största kvinnliga statsminister?
Because it does not fit the narrative. There is a narrative. It does not fit it.
Det är för att journalister är inte journalister. De är horungar. Kom igen.
Varför har inte du skrivit en text om det här?
Jag har hållit på med mitt preppertorp. Jag ser ju vart det här är på väg nu. Så jag håller ju på att bygga, om torpet så jag kan gå off-grid helt och hållet. Mm. Det är ju hela min plan nu. Jag ska ha ett torp där jag kan... Det ska kunna klara mig helt utan el, helt utan, det är inget kommunalt vatten, det är egen brunn och så här, du vet. Jag ska liksom överleva helt själv, jaga grisar i skogen, plocka lite kantareller.
Får din familj följa med?
Ja, jag ska bygga ett extra rum med våningssängar så ungarna kan vara där. Och sen fixa till toan, ja, den är lite större. Och sen fixa upp allt, det är därför jag håller på att försöka fixa den här jävla vedspisen så vi kan elda och värma vatten med den.
Får din dotter bo kvar i ett hus där när hon blir 14 och går med i Miljöpartiet?
Nej. Hon kommer inte gå med. För vi vet vad ungarna säger i baksätet. Om jag pratar med dem som jag tycker är lite dum. Så säger Malou, ja, det var säkert en sosse. Hon har börjat lära sig det nu att sosse, det är när någon inte är snäll.
Alltså barn ser ju upp till sina föräldrar väldigt mycket fram till en viss ålder.
Precis. Ja, sen ska de göra revolt. Ja. Jag vet. Men vi får se, jag har ingen aning. Det är inte alla unga som gör revolt. Alltså, revolten kan ske på olika sätt. Det behöver inte nödvändigtvis vara på den politiska...
Det kan vara musikaliskt.
Ja, vi brukar kalla henne Lisa Simpson, för hon är som Lisa Simpson. Så jag väntar bara på att hon ska ha en saxofon, men det är väl det som saknas.
Lisa är den enda i familjen som är vegetarian.
Ja. Är hon?
Ja.
Simpson?
Ja.
Men jag tog med ungarna när jag sköt den här grisen, så de fick vara med när den styckades och floddes och var med och liksom...
Du hjälper till med hennes revolt själv.
Nej, men hon, alltså de var nog ny, alltså först tycker de, vad är det? Oj, den hänger. Sen ska de fram och peta och tycker det är roligt. Oj, här rinner lite blod. Ja, man måste tömma på blod innan man kan äta köttet. Och så förklarar man. Men om du som förälder agerar precis som att du har inte gjort något annat, att det är normalt, så här gör man mat. Ja, men då, alltså barn anpassar sig väldigt, väldigt fort. När jag var liten så var det inget konstigt alls. Min polare hade bondgård. Ja, du gick ut och nackade en höna. Du plockade fjädrarna och allting. Och så gjorde man hönsoppa eller vad man skulle göra mat. Det var ingenting konstigt.
Nej, ens ideologiska preferens är väldigt starkt genetiskt betingat. Inte vilket parti du röstar på, men vilken ideologisk typ ramverk du har i din skalle. Den är väldigt genetiskt starkt. Så jag skulle bli förvånad om dina kids Chang skulle bli någon så här ultravänster när de blir vuxna.
Ja, jag vet inte.
You're like preparing yourself for the apocalypse almost with all the things
that you're... apokalyps, men att alltså så här, när jag hämtade vedspisen, det var utanför Borlänge. Alltså detta var rätt kul, för det var som tipsade mig om annons på Blocket, bortskänkes. Så jag ringer den här killen, här är det Chang Frick i Bålsta. Tjena Chang, säger den andra. Ja, då var det ju såklart någon som lyssnar på podden och vet vem jag är och eller följer nyheter idag eller whatever. Ja, alltså vi kom överens söndag och åker upp och hämtade den, bam, 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 det var förra söndagen. Och så satt vi där och snackade. Och så, det här är en sak som folk inne i stan inte fattar, det är att förutom Miljöpartiet så ute på landsbygden så är hatet mot länsstyrelserna. Det kommer tvåa efter Miljöpartiet. Och det hänger ihop lite för att Miljöpartiets aktivister sitter ju på alla länsstyrelser runt om. Och han hade lite får, han hade lite burhöns och lite ankor och lite blandat med fåglar och så här, du vet, och skit. Och så sa han att hans farsa, hans farfar och farfars far har ägt en gården och haft djur. Och på andra sidan landsvägen där så har de stora fält och åkrar där djuren får gå och beta och sådär. Och då, vintertid så blir det ju massa gödsel inne. Då samlar du det gödslet och så sprider du ut det på åkrarna för då växer det bättre sen ju. Ja, så har man gjort i 200 år. Nu vill länsstyrelsen att de ska söka tillstånd på en blankett innan de får gödsla sina egna åkrar. Han ska fylla i en massa saker till en jävla byråkrat och sen ska de säga OK eller nej till vad han ska göra det de har gjort i 200 år redan. Som alla bönder i hela världen ändå gör. Du tar ju vara på gödslet ju. Ja. Och det blir det här hatet mot dem. För du, liksom allting, hela din livsstil hänger på nåder av en jävla byråkrat på någon jävla länsstyrelse som är någon verklighetsfrånvänd miljömupp. Och liksom så här. Så att det börjar växa sånt här väldigt, alltså ett existentiellt hat. För det här hatet, det handlar inte bara om åsikt, det handlar om din existens, din livsstil. Du, för, drar du detta lite längre med regleringen, alltså, han kan ju inte överleva på det han gör. Och alla kan ju inte bo inne i stan och åka tunnelbana och vara apputvecklare på någon jävla chic mediebyrå. Någon måste producera någonting i ett land. Så vi snackade om det, så sa jag så här att det landsbygden, alltså Dalarna har ju en historia om att göra uppror mot staten. Det var ju högafflar, de gick det här bondetåget och alltihopa.
Kan inte han bli programmerare?
Ja, men kommer ni ihåg när journalisterna sa någonting om det, learn to code?
Ja.
Ja, det var ju sådana internetmem. Sen när journalister fick sparken från New York Times så svarade ju alla de andra från högen och trollen, learn to code. Och då var det inte alls roligt. Men så sa jag det att kan inte bönderna gå samman och så blockerar man E4-an söder om Stockholm, E4-an mellan Uppsala och Stockholm, eller norr om Uppsala, vilket man vill, E18 från väster ifrån, plus att du blockerar infarten från Nynäshamn, den här vägen som går upp mot Farsta.
Kan de inte bara ta sina traktorer?
Nej, exakt. Du bara kör ett last.
Go French.
Exakt, ja, men du behöver inte gå in i stan och spruta gödsel på riksdagen eller något, utan fyll containrar med grus som de väger 10 ton vardera och bara häkta av dem på motorvägen, så du bygger bara en fet barrikad och sen står bönderna där, byter av varandra med hagelbössor, kommer någon och vill flytta containrarna så skjuter de.
Men grejen är att vi har inte den här traditionen i Sverige.
Jo, vi har den traditionen. Det är exakt den traditionen, det är den traditionen vi har, för att det var ju det dalmasarna gjorde när de gjorde uppror mot makten. Du hade snapphanare, det har växt upp. De gjorde också, de rånade för fan kungen på krigskassan. De var allierade med danskarna, snapphanarna. Och detta var ju några hundra år tillbaka. Men min poäng var att du blockerar bara vägarna. Du behöver inte skjuta ihjäl någon. Du behöver liksom inte idiotdemonstrera. Du bara blockerar vägarna, sen svälter du ut Stockholm. Det bara väntar några dagar, sen går folk hungriga. Du behöver inte göra något, du bara väntar. Och sen är det gått 5 dagar, då är det inte roligt längre. Då väntar du 6 dagar, 7 dagar, då börjar jag bli riktig panik.
Det där är någonting jag har pratat med Galman om. Och ja, han säger precis samma sak. Han är från Östersund. Att det är typ hela Norrland som försörjer Sverige. Att man skulle bara kunna så här, sätta gränser och bara säga, nej, men vi är våra egna kommuner nu.
Ja. Ja.
Vi skiljer oss från Stockholm.
Ja, bara isolera hela Stockholm. Alltså jag lovar det. Iscensätter du det här, det är fråga om timmar, så har du ingen regering, det är ingen som har makt längre. Du har vridit den och händerna på
dem. Som nu alltså?
Ja, typ. Men alltså folks förtroende. När du går hungrig 3:e dagen i rad, det finns inget att äta, saker inte funkar. Alltså, det är som att du wipar ut alla institutioner, de har ingen betydelse längre. Vad politiker säger på ett pressmeddelande har ingen betydelse. Det enda som har betydelse är vem kan ge mig mat. Den människan kommer jag följa och lyda. Så enkelt är det.
Yep.
Så bygger du lojalitet då. Du har wipat ut allt annat i samhället. Det är helt ointressant vilka titlar folk har. Det är en big restart från början. Så där kan du utropa dig till diktator. Sitter du på resurserna, okej, var lojal med mig så får du mat och elektricitet och hjälper dig.
Men okej, om de här bönderna nu skulle blockerat E4 och andra vägar. Och vad är det för politiska krav de skulle ställa?
Jag sänk dieselskatten till, den får inte kosta över 10 kronor litern, hade jag börjat med. Det ska byggas ny kärnkraft omgående. Det ska inte sopa bort alla regler som förhindrar nybyggnad av kärnkraft. Spaden ska sättas i backen om en vecka. Vi vet
ska
hur vi
de
gör
inte
det.
Ens kunna vara självförsörjande med här kärnkraften? Alltså att de...
Hur menar du självförsörjande?
Jo, men att de själva liksom står för kostnaden. För var det inte så att en av anledningarna till att Miljöpartiet stängde de andra?
Det har ingenting med kostnader att göra. Kärnkraft har varit superlönsamt för Sverige.
It's about the waste.
Jo, men var det inte staten?
De använder det som argument, det är inte lönsamt.
Det är jättelönsamt. Men de har ju hittat på sina egna jävla... Vet du vad de gjorde? De la en straffbeskattning på kärnkraft och subventionerade vindkraft ända till vindkraften på pappret såg ut att vara lönsam. Och så säger de, här, det ser ni, vindkraft är bättre än kärnkraft.
Men
och folk går på det.
Men
det
är min... Men om det var som så, varför var det staten som stod för kostnaden för kärnkraften då? Att den inte själv...
Därför att, nej, staten har inte byggt alla kärnkraftverk. Vi har ju privatägda. Alltså Vattenfall är inte majoritetsägare i alla kärnkraftverk.
Nej, okej.
Okay. Oskarshamn är ju Juniper. Det var ju Gamla Sydkraft. Barsebäck var ju med Sydkraft. Det är ju privatägt. Och Vattenfall agerar ju, även om det statligt bolag så agerade som ett bolag bland andra elbolag.
Och kom igen, det är bara Sverige och Tyskland som backar med kärnkraft.
Ja, det är det.
Så är
det
resten bara... av Europa dumma i huvudet?
Varför backar Tyskland?
De är också miljöpartister.
Det är samma sak där.
Men inte they're going to legalize cannabis då, så cut them some slack.
Men Miljöpartiet i Finland gör ju inte det. De vill ju bygga ut.
Ja, exakt.
Ja, men finnarna är ju rationella. I Polen vill man bygga ny kärnkraft. Till och med Vitryssland, då har den idioten Lukashenko som styr.
But Germany is usually kärnkraft. Germany usually has their shit together. But actually, I'm not really...
Men det påverkar oss.
No? You think so?
Vår elmarknad sitter ihop med Tyskland.
But is there even like enough wind power and solar energy in Sweden to run the country?
Nope.
So what is the...
Did somebody ask this question? Like, I mean, did you travel to Sweden because it was much sunlight here?
But that's the thing. Like, one of the first questions that would come to mind. Okay, you want to have it fossil free, but also no nuclear. Where? How? Like, didn't people ask this question? To Miljöpartiet and the people who says like, you know, shut down the reactors and we want fossilfritt.
Gör den här enkla matten. Ja. Vi backar till slutet av 80-talet. Vi hade 12 reaktorer igång. Vi var ungefär 8 miljoner invånare. Nu är vi över 10 miljoner. Vi har 6 reaktorer kvar. Vi har halverat dem. Plus att vi ska börja använda el till att köra bilar istället för diesel eller bensin. You do the math. Mm. Hur ska det gå ihop?
And instead of that, we're having debates in the TV about gangster rap instead of electricity.
Och då säger jag att kärnkraft är för dyr. Jaha, vi är uppe på 3 kronor kilowattimmen. Var det här billigare? Nej. Men sen är det så att jag skulle säga så här. Alla som får en elräkning och de är förbannade. Mm. Eller när de tankar bilen och det inte går ihop sig. Ja, men leta upp i lokala miljöpartister och ge dem stryk.
Kolla, det krävs ungefär...
Ja, men gör det. Hitta en sossejävlen. Varför har ni tillåtit detta?
Det krävs ungefär 200-400 vindkraftverk. Beroende på vilken modell och så här. Ja. För att ersätta en svensk kärnreaktor.
Det stämmer
inte. 200-400 sådana här vindsnurror.
Det stämmer inte.
Nej, men vänta. Det blir värre. För att en sån här vindturbin har en livstid på ungefär 20 år.
Ja.
Plus att det blåser inte hela tiden.
Nej.
Så... I verkligheten blir det 500 till 1200 vindkraftverk.
Ja, 1200 får du räkna.
Och det är så här, vart ska vi smälla upp de här 1200 vindturbinerna som efter 20 år måste plockas ner? Och vi har inga metoder för att ta hand om använda vindturbiner. Det går inte att recycla dem lika enkelt som massa andra material. Så det är en omöjlig jävla ekvation.
Okay,
så vidare du inte är miljöfundamentalist.
But I have a question. How much do you think of this is like has to do with Miljöpartiet. I don't know if it's conscious or not exactly conscious that they just don't like civilization that much. Mm. Like I think that some of them has this like kind of like hippie back to nature kind of attitude. It's like, yeah, we don't have to. Like, what's wrong with candles? Kind of. Yeah, why not?
But that's also false.
Ja, men like, is it really so bad if we stop manufacturing stuff?
Ja, men de gillar
we can go back to the woods and like be autonomous in that way.
Ja, men de tycker inte om någonting som civilisation har att erbjuda. De tycker inte om bacon, de tycker inte om flygplan, de tycker inte om skyskrapor, de tycker inte om...
Fast det kan ju inte stämma det här med att de vill gå tillbaka till skogen. För alla bor i innerstan i Stockholm.
No. But that's the thing. I think it's like some kind of romantic image that they have it sometimes consciously and sometimes subconsciously.
Jag tror det är subconsciously.
Maybe. And they are like, but we just have to produce less. What's the problem?
Men de är ju uttalat emot ekonomisk tillväxt.
Eller hur?
Öppna med att de tycker vi måste bort från det här samhället där vi har ekonomisk tillväxt. Och vad de inte fattar, för de tror att ekonomisk tillväxt, det betyder att vi förbrukar mer av jordklotets resurser. Men så är det ju inte. Ekonomisk,
vänta, en gång till, vad sa du?
De tror att ekonomisk tillväxt är samma sak som att vi förbrukar mer av jordens resurser.
Det behöver inte vara så.
Nej, det behöver inte alls vara så. Det har, det är liksom, de gör ett logiskt felslut. Kan finnas en kausalitet, det beror på vad tillväxten består i. Men väldigt mycket av ny tillväxt vi har inte alls ökat på jordens resurser, alltså utnyttjande av det. Men det är också sådana här grejer som medier kör och tutar i folk.
Korrelationen är ganska omvänd för många länder. Alltså i alla fall om du kollar utsläpp. Så här, utsläpp går ner medan tillväxten går upp väldigt mycket.
Jag tror att när Miljöpartiet tänker på ekonomisk tillväxt så tänker de på Avatar. När de går upp och bara
skövlar
allting. Ja,
för att man behöver någon dyr sällsynt jordartsmetall. Och så
exakt,
bara...
det bidrar ju till en ekonomisk tillväxt, men de fuckar upp hela planeten där ute. Ja, det var Miljöpartiet.
But how do we get rid of them? What do you guys think about like increasing riksdagsspärren?
Oh, like till mer än 4?
5, 7, something like just... directly above Miljöpartiets opinionssiffror.
Nej, jag säger sänk den.
Jag säger
sänk den till
2%. 2% more parties.
Nej, för då blir det lättare för en uppstickare att ta sig in.
Ja, och dessutom så det skulle förmodligen gynna högersidan, för de uppstickarpartierna som står och väntar, de är ju betydligt okej, AFS är ju galna i huvudet, men Medborgerlig Samling.
Yeah, but do we really need more parties in the parliament?
But they like will form to... coalitions, don't worry.
And like the every coalition has like 7-8 parties in all.
But how do you run Egypt or Iraq? You have 7-8 different clans that have to work together. It's the same.
No, Egypt we are past this. We have just military dictatorship.
That's also a solution.
Men är inte det politiska systemet i Sverige väldigt komplicerat? Ibland märker jag att svenskar tycker väldigt roligt att så här, prata om det här strategin och taktiken. Oj, de gjorde så. Men ingen säger så här, fan ni är dumma huvudet. Vad fan håller ni på med? Varför säger ingen ifrån?
Lukas Simonsson gjorde en rolig sketch på la en röst över Magdalena Andersson där alla var dumma i huvudet. Heter inte Lukas Simonsson?
Jo, han är skitrolig. Jag upptäckte han igår.
Han gjorde en voiceover på Magdalena Andersson. Här, jag ska spela upp den.
Hello everybody and welcome to this press conference. Idag så vill jag säga att jag har avgått som statsminister med anledning av att alla är dum. Du är dum. Du är dum. Och du är dum. En anledning till att jag avgick idag är för att Centern tycker att vi är dum och därför bjöd in MKDSD, men då blev MP arga och åkte hem. För att MP tycker att SD också är dum. Jag har en fråga om det är någon här inne som tycker att jag är dum, för i så fall så kan ni också åka hem. Och detta gjorde att vi hade krismöte med talesmannen idag och han sa att vi alla var jävligt dum. Och då sa jag dig, du din jävla fan, du är också jävligt dum faktiskt. Och med det så avslutar jag den här presskonferensen. Är det någon som har en dum fråga så ställ inte den, för då kan ni faktiskt dra till helvete faktiskt.
Guys, I want you to check out this video that's been sent to me.
En hälsning från mig till Migrationsverket. Jag vill säga till dem att ni måste jobba fortare med era ansökningar och sluta sitta i fikarummet, för det finns många som vill ha sin iqama och sin pass fort. De kanske vill göra någonting. Vissa vill gifta sig, vissa vill resa kanske och hälsa på någon som är sjuk eller familjen. Så snälla Migrationsverket, gör ärenden snabbare och sluta ta så mycket paus. Och vi älskar er. Jag menar inte att stressa er. Jag menar bara att vissa killar typ kanske gifta och har en tjej i Turkiet. Yani, de vill ha någon chemis.
Han pratar om sig själv.
De ska äta Felicia snart på gatan. De har mycket harara. De vill åka iväg och träffa sina fruar. Annars det blir mycket kaos. Vi är singlar, vi kan vänta. Vi är singlar, vi kan vänta. Vi kollar på flamkarton efter klockan 12:00. Det är okej. Men de som är gifta, de kan inte kolla på flamkarton efter klockan 12:00.
Ja.
Yani snart kommer de att hoppa på någon på gatan. Och den här känslan, yani, det är inte snuskigt. Den finns hos oss alla. Men snälla Migrationsverket, de här som är gifta, ni måste yani, ge dem pass och papper snabbare, snabbare, snälla. Jag ber er. Jag är singel, jag kan vänta. Så...
Fuck är det här?
Vem är det?
Some Syrian guy, I think.
Han är komiker, hoppas jag.
Det är inte på riktigt.
Nej.
Vad menar du?
Nej, men han är ju, han driver ju. Jag lovar dig att
det,
han inte
det måste
bryter.
Vara på skämt.
Vet du varför?
Which part of it, you mean?
Allting, han driver ju bara.
Det är satir.
Det är satir, det är inte på riktigt. Vet du varför jag vet
Gud,
det?
Jag vill att det ska vara på riktigt.
Människor som pratar på det viset, det finns alltid små detaljer man kan upptäcka att det här är satir, det är inte på riktigt. När han säger snuskigt. Man har inte koll på ordet snuskigt.
Mm.
Man, det är liksom, det är väldigt svenskt att säga snuskigt.
Sant.
Men det, anledningen att det är roligt är ju för att det finns ju ett mått av allvar i botten.
Det är klart, de tar för mycket fika på överallt i Sverige. Det är för mycket pauser.
Ja, men också det här att folk sitter och väntar på sin fru någonstans.
Alltså jag vet att när amerikaner kommer till Sverige och ser hur vi arbetar, alla de pauserna vi har, 10 kaffet, 12 lunchen, 2 kaffet, de undrar ju så här, varför är ni här?
Ja.
Det var så när jag jobbade på universitetet. Alla postdoktorander och sånt, det var ju indier och kineser. De var aldrig i fikarummet. Bara när det var lunch. Men fika, nej.
Jag vet inte om jag berättade det här, men när jag gick i Växjö på universitetet. Indierna som var där och afrikanerna som var utbytesstudenter.
Ja.
De sov ju i datasalarna på nätterna. Alltså de hyrde inte in sig med flit i lägenheter vid campus för att det kostade för mycket. Och universitetscampus var ju alltid öppet 24 timmar, alltså om du hade kod för att komma in. Så de sov ju under hela sin utbildning i datasalen. Och de tyckte det var lyx för att de sparade pengar.
Det var varmt, fanns rinnande vatten.
Ja, och på kvällarna när du går igenom där, säg att du är på någon krog eller så går igenom universitetet. Det luktade curry i hela universitetet för de lagade mat där. Men jag var ändå så här beundrad av dem på något sätt för att de krävde inte så mycket.
Nej.
De var så här, jag är fucking Europa, utbilda mig. Ja, jag får sova på någon universitetssal. För det de gjorde, de sov på universitetssal.
Ja, men det är fortfarande bättre än vad de sov på i Afrika förmodligen.
Ja, men exakt.
Oh.
He's making fun of them, saying that they are taking too long time with the processing the ansökningar. What do you mean?
Yeah, but his arguments is a bit funny.
Yeah.
Well, yes.
Ja, att folk blir kåta och ska våldta dem på stan för att de inte får hem sin fru.
It's not something he's threatening with, but he's saying like, you know, come on. They want to get their wives, they want to have sex.
Alltså det där är 100% satir, Omar.
What do you mean satir?
Alltså han är inte allvarlig.
But here's the thing. I think actually why this is why you're out of touch totally with like this is like in Syria or in Egypt or something like that. This would be it's a funny video, yes, but at the same time it's not like
så okej, menar du att han satt hemma och bara fan vad jag är trött på Migrationsverket. Jag orkar inte. Jag kommer gå och våldta någon snart och min tjej väntar på mig. Fuck. Jag måste spela in ett meddelande och få
folk. No, it's an exaggeration of something. He's saying basically what he's saying is Migrationsverket is taking so long time with processing asylum applications and people have wives and they want to be reunited with them, want to have sex, you know. So make life good for us. Come on, speed it up. This is the message.
Vänta, jag kom på en sak.
This is the message.
Jag kom på en sak.
Tror du inte han har glimten i ögat? Att han överdriver lite för att vara rolig?
That they will not rape. Yes, he's not saying that he's not threatening with rape.
Nej.
But this is like basically his way of saying come on, we want to be, you want to get married.
Är han asylsökande på riktigt?
Well, han är arab på riktigt.
Jo, det hörde jag.
He's Syrian, so he probably came like, you know, 2014, 2015, something like that.
Vadå, har man inte fått sin asylansökan godkänd eller rejected på 6 år?
I think, but it's possible. I don't even know how.
Jag noterat att många från Syrien har lite mer västerländskt sätt att tänka och skoja än araber från Irak exempelvis.
Det beror på varifrån de kommer.
Yes, if they come from big cities or from the countryside, that's the biggest difference.
Från Damaskus.
Ja, men är de från västra Syrien så är de mycket mer lika europeer faktiskt. Ja. Alltså Assad-lojala människor.
Jag sålde alla mina aktier i förrgår.
Ja.
För jag tänkte flytta dem till en annan bank. Och så sålde jag allting. Och så gick jag upp igår och det var rött överallt på börsen. Ja. Alltså det var rött. Alla de aktier jag sålde igår, i förrgår, de hade gått ner 4-5% igår. Så jag
hade låter som att du har lite ljud i spårbord.
Ja, men jag hade lite flax. Så nu, det kommer gå ner mer tror jag.
Ja.
För nu, man är ju rädd för den här nya mutationen.
Nej, jag tror inte den kommer vara det som sänker. Inflationen kommer ställa till.
Okej, okay, det är en kombination av inflation och jag tror att det kommer bli lite lockdowns igen.
Kommer det verkligen?
Ja, du har ju redan börjat.
Ja,
yeah,
vi ska ju börja igen Österrike. Till...
Yeah, men det som påverkar ekonomin mest nu, så här... Järnpriset. Jag fick ju ett återfall och började skrota ner gamla järnstålgrejer. Varför det? Jo, för att järnpriset är över 3 kronor kilot. Som jag pratar till med grejer 100 ton. Det är inte jättemycket, men ändå 300 000 i pengar.
Okej.
Okay. Som man kan få svart.
Ni vet den här att den podden på Patreon som har flest Patreons, det är en så här, det är en podd, det är en aktiepodd.
Ja.
Det är någon snubbe som tar betalt för att... Så vi skulle...
Give tips, eller?
Ja, så vi skulle kunna...
Alltså, i så här kortsiktiga...
och prata lite...
Just one smallest.
Nej, men på riktigt.
Jag är så smäkade av att aktier.
Nej, men vi kan väl... Jag har lite pengar att placera på börsen nu när det kommer gå ner. För det är då man ska ju gå in.
Daytrading-tips tror jag vi skulle vara rätt dåliga på, för det är mycket teknisk
inte
analys.
Inte daytrading, jag menar
men
långsiktigt.
Men om vi har lite medellång...
Typ
man har,
2 månader.
Cepistol. Men alltså, man kan dra några slutsatser. Alltså, jag skulle säga så här, sitter man på kapital så skulle jag nog uppmana folk att hedga sig mot inflation så långt det bara går. För att järnpriserna, när järnpriserna blir dyrare, allting du kan ta i som innehåller järn, en bil, vad fan som helst, ett kylskåp, vad ni än vill. Det kommer bli dyrare för materialpriserna är dyrare. Bränslepriserna är dyrare. Elpriserna är dyrare. Så när du har den här jävla plåten och du ska tillverka den här jävla skottkärran du ska sälja på Bauhaus eller till någon jävla luffare. Så när du ska bocka den här jävla plåten och svetsa den så kommer den kostnaden vara ännu dyrare också. Och sen transporten av den jävla skottkärran. Vilket i alla flera led så blir saker och ting dyrare. Så, och då får vi det folk kommer uppleva det är att de får att pengarna räcker till mindre och mindre saker. Och inflation är ju en dold skatt egentligen.
Ja, hur hedjar man då på börsen mot
du hedjar det inte på börsen. Jag skulle säga köp mark.
But wait, can we just take also a moment here? A moment of pause for Mustafa's hybris. He sold his stock like by chance one day before the dip. It's like, oh, I'm really good at this.
Nej,
how about we start aktiepodden?
Och det var för att han var arg på avgifterna. Han var arg på avgifterna hos sin bank. Ja, det är därför han sålde.
Jag sålde allting då.
But then it's like, huh, I made the right move.
Ja, men det gjorde
about this pod.
Då borde du ju tacka din bank.
I can give advice. They pay people for that.
I'm not paying anybody.
Hur som helst. Om man skulle gå in i något långsiktigt, förutom fucking järn och uran och grejer, någonting, se en fin svensk, ett fin svensk företag.
Det finns inga fina svenska företag som du bara kan gå in i, men det är man har olika sätt att resonera. Det jag tycker är roligast, det är att starta egna onoterade bolag och växla upp dem. Och jag har börjat leka med tanken att dra igång något som blir publikt. Där man kan emittera preferensaktier och ta in kapital. Och där har jag lite idéer. Och jag skulle vilja börja med bankverksamhet. Där finns en jättestor lucka att fylla.
Klart du ska hålla på med bankverksamhet.
Jag håller ju redan på med media. Du är ju bank nästa.
Fucking Jews.
Ja. Men så här, och jag ska berätta varför. Om du är småföretagare idag och du behöver banktjänster, så är det på nåder. Det är skitmånga som får sina företagskonton nedstängda och allting. Och det är för att bankerna orkar inte med compliance. Du måste förstå vad din kund gör för business. Du måste liksom kunna veta att de inte håller på med penningtvätt. Bla 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 bla. Så det är skitmånga har jätteproblem hos företagare. Om du har till exempel köpt och sålt lite bitcoin, då stoppar banken om överföringarna trots att det är helt legit. Du betalar din skatt på bitcoin, inkomst och kapital. Du gör det enligt konstens alla regler och du kan visa det för banken. De vill ändå inte ta i det.
Men han från Staffanstorp, vad heter han?
Ja, Sonesson. Ja. Han kommer få samma problem med banken där. Om inte banken tycker att han är tillräckligt liksom, tung eller trovärdig.
Han gick ut med att Staffanstorps kommun borde satsa på bitcoin.
Ja, det är ett sätt att hedga mot inflation. Men bitcoin är också väldigt volatil, så där får man vara lite försiktig. Alla kryptovalutor är jävligt volatila. Men
high risk, high reward.
Ja, men den här inflationen gäller ju inte bara Sverige, den är ju global, så den gäller ju alla länder. Och det tror jag kommer påskynda efterfrågan på alternativa valutor som kryptovalutor kommer öka. Guld har ju annars varit en traditionell sån här, man köper guld för att hedga sig mot inflation. Guld eller fastigheter, mark.
Men kommer inte lockdowns bromsa in inflationen?
Tvärtom.
Ja.
Tvärtom. Därför att lockdowns gör ju att rörelsen av varor och tjänster minskar. Det är ju det som är problemet med lockdowns. Och då produceras det mindre. Och det som produceras får ett dyrare pris. Och då har du en inflation.
But don't people spend less also?
Du ska ju fortfarande... Ja, delvis. Alltså konsumtionsmönstren ändras lite. Så tillfälligt så får du en effekt där en del människor får mer i plånboken. För de reser inte utomlands och så här. Men...
No restaurants, no...
Ja, men väldigt snabbt så kommer man hitta andra grejer att lägga pengarna på. Men du har ju, ta exempel nu, vill du köpa en ny bil är det jätteproblem. Då får du välja bort en massa tillval för att det är komponentbrist. Och den är jättestor. Du har halvledare och mikrochip och sånt, det är brist långt in i nästa år. Du har brist på järn. Det är därför priserna är så höga. Det finns inte skrotråvara. Och ta Sverige som exempel. Det finns ju flera järngruvor som vill öppna i Norrland, men de fick ju stopp för såklart Miljöpartiet, alltså länsstyrelserna säger stopp. Det var någon som hade lagt typ 100 millar på en ansökan. Nej. För då lite jävla idiotpettitest och så sprack det. Så att men okej, Sverige förser inte hela världen med järn. Det finns ju gruvor i andra länder. Men vi kommer få brist på råvaror och lockdowns kommer göra den ännu svårare. Ett annat exempel. Gaspriserna är jättehöga, naturgas. Det är en väldigt stor råvara när du tillverkar konstgödsel. Så priset på konstgödsel hos bönder har blivit så här 5-8-falt dyrare. Alltså flera 100% har ökat i pris. Vilket gör att bönderna har inte råd att köpa in konstgödsel. Dessutom produceras det. Man har stängt konstgödselfabriker för att folk har inte råd att köpa det. Så hur du kan skita i ekonomin aside, vi lägger den åt sidan. Totala produktionen i Europa och av konstgödsel är mycket lägre än vad det är ett normalår. Det gör att vi kommer inte ha tillräckligt med konstgödsel för att kunna odla som ett normalår. Vilket kommer ge oss en matbrist alldeles oavsett hur mycket folk är beredda att betala för maten. Och det är nästa år vi pratar om. Det här ser du inte snackas om i media. Jo, någon började gapa lite om det. Men det blir rubriker först när det är tomt på hyllorna i affären. Det är också så det kommer driva inflationen i helvete. För när det huggs sexor med brödlimpan och sticker priset.
Har inte här inflationsvarningen varit runt hörnet de senaste 3-4 åren?
Jo, men den har accelererat nu. Nu börjar vi se det. Vi är mitt inne i den här när vi verkligen ser hur det skenar. Priser på järn har skenat. Priser på konstgödsel har skenat. Vilket kommer direkt slå mot matpriser. Vad fan har vi mer? Och dessutom är räntan fortfarande piss och ingenting. Vi trycker pengar men vi producerar inte.
the uncertainty also because I think a lot of people have basically been waiting for the vaccine and they have been getting the message we just get the vaccine and everything will be great. And now everybody got vaccinated and they are like locked down again.
Märker
what
ni,
the fuck?
Jag märker på rapporteringen nu också. Jag såg ett inslag från Aktuellt. Mm. Då var de i, jag tror Österrike och så var de i Kroatien och något till land och visade bilder och video från där de demonstrerar mot vaccinpass.
Oh.
Och jag märkte att vinklingen på Aktuellt var betydligt mer förlåtande nu och mer förstående, alltså för demonstranterna, ja, än vad det var för ett halvår sedan när, ja, man demonstrerade mot, alltså på tal om vaccinpass. Ja. Och, för då var det verkligen så här, det här är ett gäng foliehattar, det är högerextrema, deras gemensamma är att de tror att det är judarna som ligger bakom och sådär. Och det är klart att det fanns också med där. Ja, men de lyckades också hitta just de människorna. Nu verkar det så här, ja, nej men, de här människorna säger att vad är det med vaccinpass när nu visar ju sig att vaccinet håller sig, alltså att de som har vaccinpass är 5-6 månader. Sen är effekten borta.
But I mean, like, the other thing is, like, maybe you should be taking a dose every 5-6 months. Like, maybe this is the way to go. But the problem is, there is a, yeah, the vaccine works, but the confusing thing is, it does not work for all countries, because there are countries, I think Netherlands and I think Belgium as well, have, like, very high vaccine percentage, like yeah, percentage of befolkningen som är vaccinerade. And they have like really high smittspridning now. And in Aktuellt, there was, what's this guy, the virologist guy who, Per Albert, anyways, he could not really explain. He said, we don't know. Because even like some speculated that's like, okay, maybe countries that had like already very high waves and a lot of people who got infected would have less now. But that's not the case for Belgium, for example, or Netherlands.
Nej, jag vet. Och där har jag faktiskt Tegnell helt rätt. Vi vet inte. Vi kommer att veta om många, många år framåt.
Ett annat grej jag vet är att jag har en kille som jobbar i Odessa i Ukraina för mig på heltid. Han är ju programmerare. Och han sa att vi snackar om han ska komma upp till Sverige om han behöver vaccinering. Så han sa där, ja, han kan gå till doktorn, betala doktorn för vaccineringen, men be honom att inte sätta den i armen, utan bara spruta dem den ut i luften. Så nu har jag, och så får han intyg att han är vaccinerad. Så gör ju många i Ukraina, men det är korrupt ju. Men jag tror inte att det kan vara fallet i Holland eller Belgien.
Nej.
Det har jag svårt att tänka mig.
But I think the fears of the vaccine, they are really very exaggerated. It has not been like really any significant problems at all with it.
Jag vet inte. Jag...
Not really, come on.
Jag, alltså så här, jag har sketit i att vaccinera mig av den anledningen att jag redan haft corona och tillfrisknat. Och av det jag läst mig till, så har du tillfrisknat för corona så har du ett bättre skydd redan än om du vaccinerar dig.
Det är typ det bästa skyddet.
Ja, det är det.
Ja, typ. Så att jag ser liksom ingen anledning, varför ska jag vaccinera mig?
Men kommer du inte göra det?
Vad sa du?
Kommer du inte göra det?
Jag har inte, det är inget så att jag bestämt mig, ja eller nej. Men jag bara liksom...
Det började så här.
Jag, först så fick jag så här brev att nu finns det dags att vaccinera sig, du kan boka tid, och så gå in och kolla tiderna. Så var allt fullbokat, typ 2 veckor fram. Och jag kollar runt i grannkommunen, likadant överallt. Ja, då väntar jag, så får jag en påminnelse. Gå in igen och kolla de här tiderna, det är fullbokat. Och så var det så liksom, nu finns det säkert luckor för det. Men så tänkte jag också så, eftersom jag redan haft det, och jag redan har ett år sedan nu.
You probably don't have any antibodies anymore.
Jag vet inte hur länge naturliga antikroppar sitter i.
För. Well, less than a year.
Hur vet man det säkert?
Well, okay. When it comes to this virus, nobody knows anything
okay,
for sure.
Okay. men det like resonerade då months. I somras var att okej, okay, men det är ingen mening att jag håller på och idiothetsar för att få en vaccindos. Det är bättre de andra som inte har haft det får ta det först. Eftersom jag redan har genomgått infektion och klarat mig, så jag vet att jag redan har ett hyfsat skydd. Ja. Och sen har det bara runnit ut i sanden, så jag har inte tänkt på det mer liksom med vaccinering.
But is it better to like for the general well-being of society and for the economy to enforce lockdowns when there's smittspridning eller inte? Actually, I don't know.
I think in an early stage, yes. It can have big... Men
då måste man göra som de gör i Kina. Det,
ja,
brutal,
exakt,
lockdown.
Exakt.
Inte frivilligt.
Det måste vara riktigt brutal i början. Då kan du nå en mätbar effekt. Som,
full
som
measure, all in.
Ja, det går inte. Problemet med ett land som Sverige, det är ju en annan grej. Att...
Okej. Okay. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubbista måltid. De har blatte grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lyx hotel. Du vet. Då måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.